För 5 år sedan började en minst sagt spännande tid i många av våra liv.
Kiinassa leviävä tuntematon koronavirus herättää huolta maailmalla.
Det var vårvintern 2020 och redan i ett par månader hade nyheterna rapporterat om ett mystiskt virus som spred sig i Kina. Sakta men säkert kröp det närmare oss i norr också och plötsligt var det mitt ibland oss. Jag talar såklart om coronaviruset.
Tämä on siis erikoislähetys ja aiheena on tietysti koronavirus, koronaan liittyvät rajoitukset.
Tässä lähetyksessä seuraamme hallituksen tiedotustilaisuutta.
Det här är svenska Yles specialsändning med anledning av det undantagstillstånd som råder på grund av coronaepidemin.
Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig Alexander Bejar och den kommande kvarten ska vi tala om coronapandemin 5 år senare. Hur gick det till då det finska samhället stängde ner på grund av coronaviruset? Vilka restriktioner fungerar och vad lärde vi oss av det här?
Så att risken är inte noll, den är inte stor, men att över tiden så förstås så finns den där hela tiden och det kan när som helst så att säga gå illa. Problemet är att vi kan inte förutse när.
Så här svarar Mika Salminen som nu för tiden är överdirektör på Institutet för hälsa och välfärd THL på frågan om hur hög risken är att vi i framtiden kan utsättas för en liknande pandemi som coronapandemin. Men vi ska inte blicka in i framtiden ännu utan vi tar det från början. För drygt 5 år sedan minns jag att jag gick med en kompis förbi sjukhusen i Mejlans i Helsingfors. Jag pekade mot sjukhuset och sa någonting i stil med ja, där inne finns väl Finlands första patient med covid-19. Hoppas att det inte sprids. Ja, no, vi vet alla hur det gick. Coronapandemin skulle mer eller mindre dominera allas våra liv de kommande åren. Vi skulle sitta hemma med långa bomullspinnar och peta oss djupt in i näsgångarna för att testa oss där hemma innan man gick och träffade kompisar och kollegor. Föreläsningar och möten byttes ut mot distansmöten och pyjamasbyxor. Och försäljningen av posters med Tutikki-citatet, allting är mycket osäkert och det är just det som lugnar mig, tror jag, sköt i höjden. Jag håller inte med Tutikki här, men jag har också det här citatet på mitt kylskåp. Fortfarande. Min kollega Marianne Sundholm har nu, då det har gått 5 år sedan pandemin började i Finland, granskat hur saker gick till och vilka restriktioner som egentligen fungerar. Marianne, hur minns du den här första vågen av coronapandemin?
Det var ju skrämmande. Det var ju det. Jag bodde i Sverige då, jag var korrespondent, Norden-korrespondent för Yle och när de där dödsfallen började stiga, det var ju jätteskrämmande den där första våren. Det var också obehagligt hur snabbt det blev ett fokus mellan olika länder, vad som händer var. Och Finland väldigt snabbt började fokusera på vad Sverige gör. Som vi gör i många andra frågor förstås. Och det där absurda liksom, dels på personligt plan att man var i Sverige och det började, vet du, stängas färjor så att man inte kom hem till Finland mer. Det skars ner på antal flyg och så vidare. Man började på riktigt fundera så att om jag vill komma hem måste jag köra via norra gränsen då. Eller? och det där. Sen alltså att följa med, dels de där första veckorna, att varför gör inte Sverige tillräckligt? Och sen plötsligt säga att nej, men Finland tänker nu bevaka Nylandsgränsen med militärfordon. Att vad är det som händer här? Och sen fortsatte det här ganska länge. Liksom den första sommaren när jag sen kom hem. Och sen började jag umgås med folk. Och plötsligt sen senare på sommaren så fanns det ju inte restriktioner i Finland på samma sätt alls som det fanns i Sverige. Jag var på tillställningar med ganska stora folksamlingar för att man ansåg att pandemin var slut här och så var det ju inte.
Vi finländare, som ju är vana med att ha rätt så mycket frihet, fick mitt i allt vänja oss vid att sitta hemma, hålla oss borta från folk, till den grad att, som Marianne här säger, man till och med skärmar av hela landskapet Nyland från resten av landet. Men hur tog vi finländare emot de här restriktionerna?
Väldigt bra. Det här är liksom slutsatsen både när jag talar med Mika Salminen från THL och sen också med nya Anders Tegnell, statsepidemiologen Magnus Gislén vid Folkhälsomyndigheten i Sverige. De nordiska medborgarna följde rekommendationer väldigt lydigt och det här syntes i statistik i båda länderna. Det syns till exempel i hur antal resor i kollektivtrafiken drastiskt minskar. Jag åkte buss med mina barn då. Före epidemin så åkte jag buss i Stockholm. Vi fick aldrig sitt plats. Alltså. Mm. Det var fullsmockat på de här bussarna i Stockholm. Och den här första dagen som rekommendationen hade kommit att man gärna ska hålla avstånd, så var det tomt. De här rekommendationerna lyddes också i Sverige. Det syntes också i att infektioner minskade. Men sen liksom blev det väldigt stort fokus på att de var så frivilliga i Sverige.
I Finland har vi ju en tendens att så här i idrottssammanhang i alla fall leva enligt mantra. Ingen skillnad om Finland vinner, bara Sverige förlorar. Mm. Och vi gick kanske lite in i den här också då det kom till pandemin. Vi jämförde oss ganska friskt med Sverige. Om vi tar de två länderna, hur klarar vi pandemin i Finland jämfört med Sverige?
Det blir lätt lite okänsligt när man talar om de här siffrorna, för det dog ju faktiskt väldigt, väldigt mycket människor. Mm. I Finland räknar man med att det där första pandemiåret 2020 så är det ungefär 950 personer som dog i covid-19. I Sverige är det 10 gånger fler. Mm. Det är jättehöga siffror. Sen när man tittar på dels hela pandemiåret, liksom hela pandemiperioden 2020, 2021, 2022, kanske ännu 2023, så ser siffrorna väldigt annorlunda ut. Då sjönk överdödligheten i Sverige medan i Finland steg den, för att man hade haft så stor isolation i början, och det är ju också andra sjukdomar sen som började spridas mera när folk rörde sig mera i samhället. Mm. Sen alltså det här fokuset på Sverige blir särskilt absurt när man jämför siffrorna för hela Europa, för att också både i mängden människor som faktiskt dog, så förstås i länder med stora invånarantal, så var det ju jättemycket högre i Italien, Polen, Tyskland, Frankrike, Spanien. Om man jämför sen mängden människor som dog jämfört med invånarantal, så syns en väldigt, väldigt tydlig skillnad mellan Öst- och Västeuropa, där Östeuropa drabbades väldigt mycket hårdare. Så vi rika länder här i Norden klarar den här pandemin förhållandevis bra. Om det sen beror på åtgärder eller på hur det var ställt med vården och vår välfärd överlag, det kan ingen riktigt svara 100% på när jag har försökt fråga.
Sanna Marin, som var statsminister under coronapandemin, blev tillsammans med de andra regeringspartiernas ordförande ansikte utåt för pandemins restriktioner.
Suomeksi sanottuna, nyt ei ole oikea aika lähteä mökeille.
Marianne Sundholm, jag funderar ändå, när det handlar om en pandemi, alltså en sjukdom som sprids, vem var det som bestämde? Var det politikerna eller var det hälsovårdsproffsen?
No, här blev det ju väldigt stort fokus på vilka lagar som behövde stiftas och tas i bruk och så vidare. Och det var väldigt ofta regeringen som höll presskonferenser. Där var en väldigt stor skillnad mellan Finland och Sverige, där Folkhälsomyndigheten höll presskonferenserna. Och det var väldigt sällan var statsminister Stefan Löfven som uttalade sig. Sen gav ju Folkhälsomyndigheten rekommendationer åt regeringen som fattade beslut, och på samma sätt var det ju här. Regeringen lyssnar till THL och lyssnar. Vi har ju den här diskussionen också med nuvarande regering, att i hur stor grad lyssnar man på experter, och experter ska ge råd åt regeringen som ska fatta beslut. Jag frågar också Mikael Salminen att blev det för politiskt? Till exempel i fråga om skolstängningar så såg vi under andra och tredje vågen en ganska stor konflikt mellan THL som inte rekommenderar skolstängningar och social- och hälsovårdsministeriet som funderar att kanske det ändå skulle vara på sin plats. Och det här finns det rapporter om också. Mikael Salminen sa att i 99% så lyssnade de nog på THL, men det fanns situationer som förstås regeringen har ju andra konsekvenser också att beakta av sina beslut, och han tyckte nu att de är ju folkvalda och de ska bestämma.
På tal om skolstängningar, jag studerar själv när coronapandemin drog in över Finland, och universiteterna var ganska snabbt och tidigt ute och stängde dörrarna och konstaterade att nu föreläser vi med diverse distansmöjligheter, och det hängde i ganska länge. Och det här startade en diskussion om unga finländares mående och hur den mentala hälsan ser ut i Finland när unga vuxna och ner till alltså barn inte får gå till skolan. Hur ser man på den här frågan nu 5 år senare?
Mika Salminen sa att det här är en av de sakerna vi absolut borde titta mera på efter pandemin. Att vad hade det för konsekvenser för de unga småen? Okej, grundskolan var stängd bara ett par månader, men gymnasier var jättelänge på distans och högskolor, alltså många, det satt faktiskt, som du säger, det satt i många år. Mm. Och det här är inte bra. Det var en av de sakerna som han lyfte som att han har varit väldigt besviken på. Och det är ju en av de sakerna som svenskarna är ganska stolta över att de inte gjorde. De hade visserligen också gymnasier och till och med högstadier delvis på distans en del av pandemin, men det var en stor prioritet där att se till att det bara var ett undantagstillstånd, att barn inte gick till skolan. Det är klart att liksom, när jag har frågat nu det här, också Europeiska smittskyddsmyndigheten om liksom, att hur mycket har man tittat på andra konsekvenser än själva smittspridningen, så säger de alla att kanske inte tillräckligt, att det var ändå konsekvenser, åtgärder för smittspridning har ändå alltid också negativa konsekvenser, och det har man kanske inte på samma sätt utvärdera.
Om vi fortsätter på temat restriktioner, skolstängningar, landskapsstängningar, social distansering, hela det här. Mm. Det är 5 år sedan coronapandemin slog till mot Finland. Nu är vi 5 år äldre och kanske 5 år, eller i alla fall en pandemiklokare. Vilka restriktioner var det som fungerar egentligen?
Det fortfarande, man skrattade åt Anders Tegnell när han sa håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma om du är sjuk. Men det är samma rekommendationer som THL hade en ganska lång tid, att det viktiga är faktiskt att hålla avstånd och följa med om man är sjuk. Och det var det som blev, alltså fram till vaccineringen förstås, fortsatt viktigt. Det enskilt viktigaste när ett virus slår till är ju att få igång vaccination, att ta fram ett vaccin och se till att täckningen blir hög. Det är det liksom absolut viktigaste, säger de allihopa. Och där lärde man ju sig ganska mycket också i förhållande sen till åtgärderna. Att om det går så här att man på 6 till 9 månader kan få fram ett vaccin, så kanske man kan ha åtgärder som man inte behöver tänka sig att man ska leva med i flera år. För det är ju liksom hela tiden den där balansgången, att hur stränga åtgärder kan man ha för att folk ska faktiskt orka följa dem tillräckligt länge så att de har någon effekt. Sen liksom vilka åtgärder som hade effekt, så är sen svårare ändå att dra slutsatser om. Jag intervjuade beredskapschefen på Europeiska smittskyddsmyndigheten om det här, och han sa att eftersom alla länder har infört väldigt många olika åtgärder samtidigt, så är det svårt att dra slutsatser om det där. Dessutom har alla olika länder olika demografi, olika andel äldre personer som var körare eller mer utsatta för det här viruset. Alla har också lite olika sjukvård och äldreomsorg. En del länder bor äldre hemma, andra är de på boende och träffar istället många olika sjukvårdare per dag. Det är jättesvårt. En slutsats är väl nog att en skamfläck för ganska många länder är äldreomsorgen, där folk var utsatta, och det är det som var ett stort problem i början av pandemin för Sverige också. En annan skamfläck är informationsgången i Sverige. Var andelen dödsfall i covid-19 oproportionerligt hög för utlandsfödda? De nåddes inte fram av myndigheternas besked lika effektivt, och det är förstås ett stort problem. Så slutsatserna handlar väldigt mycket om faktiskt informationsgången, att det ska gå fram till alla medborgare.
En springande punkt skulle jag vilja kalla det, eller någonting som jag som ung och frisk i alla fall kände att motivera mig till att följa restriktionen, var det att hälsovården ska tryggas. Det ska finnas liksom kapacitet för de som verkligen behöver hjälp, och jag som inte behöver hjälp, jag kan då bra sitta hemma och logga in i något distansmöte istället för att riskera någon annan. Och det här med att trygga hälsovården, det känns ju bekant från den dagliga politiken också nu i Finland, men lyckades vi trygga hälsovården?
Nu, det var ju jättestort fokus sen mot slutet hur belastad vården var, och sen när man började titta på varför vården var belastad, varför det fanns fulla avdelningar på sjukhusen, så var det ju inte till största del på grund av covid-19, utan på grund av andra saker. Vi har fortfarande det problemet att bäddplatser på sjukhus upptas av sådana som borde få en plats på äldreomsorgen. Och samma att jouren blir belastad för att folk inte kommer vidare därifrån till bäddavdelningar. Så det blir en sådan ond, alltså en kedja som är svår att liksom få att fungera. Det här problemet har vi fortfarande. Både THL och Europeiska smittskyddsmyndigheten uttrycker oro för nedskärningar inom vården och att vi inte riktigt har fixat det här. En sak som Mika Salminen lyfte upp var att THL också har mindre pengar nu och är mindre förberett på det sättet för en ny pandemi.
Du nämner ny pandemi. Om vi blickar lite framåt, har vi lärt oss någonting av coronapandemin? Hur skulle vi klara en ny pandemi i Finland idag?
Det säger de alla, att vi har lärt oss mycket. De här experterna som jag har intervjuat säger att vi har bättre planer på plats. Vi har en bättre ordergång för vem som ska fatta besluten och hur snabbt det ska gå. Beredskapsplaner och beredskapslagar och lagar också i bättre skick. Sen vill ingen säga riktigt hur stor risken är för en ny. Alltså före, en sak som Europeiska smittskyddsmyndigheten sa var att före, vi glömmer bort att före covid-19 kom, så är det inte så hemskt länge sedan vi hade en stort utbrott av svininfluensa 2009, som ändå var, de här viruserna sprider sig globalt på ett helt annat sätt nu. Då hade vi turen att det inte var någonting som människor blev sjuka i. Men det här kan hända på nytt ganska snabbt också. Och där är nog någonting att fundera på när vi tittar på hur belastad vården är idag och hur vi vill att det ska se ut i framtiden.
Tack för det, Marianne.
Tack.
Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och min kollega Marianne Sundholm, reporter här på Svenska Yle. Ett nytt avsnitt av Nyhetspodden, det hittar du varje vardag på arenan. Lägg till oss i din lista och beställ på våra notiser där, så missar du inga avsnitt. För slutmix av dagens podd står Max Salomaa och Lukas Dahlström är producent.